Galenskap, osäkerhet och bekräftelsebehov.
Härliga drivkrafter.
Ja, det är det.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunne-podden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Hur bygger man en ny humorscen på landsbygden och får några av Sveriges främsta komiker att hitta dit? Erik Axelsson, komiker, arrangör och eldsjäl bakom Karlstad Comedy, är van att skapa mötesplatser där skrattet står i centrum. Just nu är fokuset riktat mot ett byggprojekt i den egna trädgården i Östra Ämtervik. Där förvandlar han nämligen sin egen lada till en ny scen för stand-up. Drivkraften är densamma som alltid. Att samla människor, lyfta humorn och skapa något som känns både nära och stort på samma gång. Jag möter Erik i ett samtal om skrattets unika förmåga, om att bygga en scen från grunden. Och vad betyder egentligen fulkultur? Välkommen till Sunne-podden, Erik Axelsson!
Tack så jättemycket.
Jag vågar inte ta i nu.
Nej.
När jag pratar.
Nej.
För att vi har haft lite tekniskt strul.
Ja, det har gjort. Vi har tillsammans tafatt, tryckt på alla knappar på din inspelningsmaskin. Och nu...
Ja, och nu är vi livrädda. Jag känner mig stel i nacken.
Ja, vi sitter helt still och pratar i micken och hoppas att det funkar.
Och jag är ganska högljudd, egentligen.
Ja. Ja.
Men nu... Ja, man ser ju att jag går upp väldigt mycket mer.
Ja, vilket otroligt rörigt intro för lyssnaren då, att det... Vi pratar teknikstrul som de inte varit med och hört.
Nej, jag vet.
Men jag vet. Så kan man starta en podd.
Ja, det kan man också göra.
Ja.
Och jag kommer få viska så här. Så ja. Du vet. Idag ska vi prata humor, landsbygd och en lada som håller på att bli någonting.
Ja.
Jag hade skrivit håller på eller har förvandlats. Men nu när jag har varit där ute själv så säger jag håller på.
Oj, vad det hålls på, kan man säga. Det, det hålls på, ja, det gör det.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag kommer ju ha ett litet intro där jag berättar lite om dig, så jag tänker jag säger inte för mycket nu.
Nej.
Om dig.
Nej.
För det har de redan hört.
Oj då, ja, vad gör du då?
Ja, men det får du höra sen.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag tänkte om jag skulle replikera, förneka något eller?
Ja, precis. Ja. Nej, men jag kommer ju säga någonting i form av att du är komiker.
Ja.
Det vill du inte förneka.
Nej, det stämmer bra.
Arrangör.
Ja.
Eldsjäl.
Ja.
Bakom Karlstad Comedy.
Ja.
Gillar du ordet eldsjäl förresten?
Nej, det gör jag inte. För de brukar brinna ut efter ett tag, min erfarenhet av eldsjäl. Mer entreprenör är jag nog.
Just det.
Ja.
Ja, nej, men jag köper det.
Ja. Eldsjälar brukar hålla längre om de kan tjäna lite pengar på sitt eldsjäleri.
Jag skulle precis säga det, att det känns som att eldsjälar ofta jobbar gratis.
Ja, precis. Det gör de ju. Det händer jag gör också. Eller att jag betalar för att grejer jag arrangerar. Men jag försöker ju få det gå plus.
Du vill ändå ha någon form av betalt. Ja. Och sen, just nu är du mitt i ett byggprojekt.
Ja, det är jag.
För folk som inte vet, utanför Östra Ämtervik.
Ja, jag bygger i ordning i min lada, en teaterscen. Vi kallar den för Fulkulturladan.
Just det.
Mm.
Vi ska prata mer om det sen. Men först vill vi veta lite granna om Erik Axelsson.
Ja.
Med ett S.
Ja, det är krångligt. Men så är det.
Ja.
Det är någon förfader som har bestämt att det ska vara.
Mm.
Med ett S. Mm. Men det brukar aldrig bli. Men,
nej, precis. Ja. Men hur skulle du beskriva dig själv för någon som aldrig har hört talas om dig?
Oj. Ja, jag är påhittig och tidsoptimist. Och,
jag börjar förstå det nu när jag har laddan.
Efterklok, bror. Ja. Nej, men lite så. Jag brukar hitta på grejer, det tycker jag om.
Men det är ändå roligt.
Ja.
Nu vill jag fråga om din lada, men vi suger på den karamellen lite.
Mm.
När började humorn bli en del av ditt liv då?
Alltså, den har väl alltid varit en del under uppväxten också, fast man hade ingen riktig koll på den. Man var väl lite så här fjantig i skolan och försökte vara rolig och sådär. Så det har väl pågått hela livet egentligen. Sen var det väl ganska sent. Det är väl nu, ja, vad är det nu? 12-13 år sedan tror jag. Då hade Kristoffer Appelqvist bodde i Sunne då. Och då hade han en prova på kväll på ungdomscaféet som heter Megafon. För ungdomar, jag tror högstadiet räckte sig emot, och de skulle få prova på stand-up för en kväll. Så det var en massa högstadieelever och jag då, farbror Erik, kom och tänkte att det vill jag också vara med. Ja, så då var jag där och testade stand-up och upptäckte att det där var ju rätt roligt. Så då trakasserade jag Kristoffer, kan man säga, tills han gav upp och anställde mig, och så jobbade vi ihop på hans produktionsbolag i Sunne.
Mm-hmm.
Och då drev han på den tiden, så drev han en, eller han startade en stand-up-klubb. Han bodde i den här Philadelphia träkyrkan i Sunne.
Just det.
Så där hade vi Sveriges humorelit på besök, och jag fick då varje kväll vara husrookie och stå framför en alldeles för snäll och trevlig hemmapublik och testa stand-up. Det var en väldigt bra kuvös för det där. Så där började det väl mer strukturerat hålla på med det.
Men vad modigt!
Ja, det var det ju i början. Det var ju jätteläskigt. Så var det.
Ja. Mm. För vad var det som ändå gjorde att du... Jag tänker just kursverksamhet sådär. Det brukar mer vara liksom kvinnor som går och gör det.
Ja, det var väl egentligen ingen kurs där, utan det var en prova på kväll, kan man säga.
Mm.
Så att jag har väl aldrig gjort någon utbildning eller en kurs och sådär, utan jag har slängt mig ut och kört.
Men prova på, är det liksom bara en täckmantel för en liten minikurs? För jag tänker, fick ni någon liksom...
Nej, det var inte. Det var egentligen att vi testade bara en kväll, kan man säga. Det var jättedåligt, tror jag. Men
men hade du då stått så där som många står framför spegeln i sitt rum och mimar typ, om man vill bli artist?
Nej. Alltså det är det här som är lite speciellt med just stand-up som kulturyttring, är att man måste träna på publik. Man kan inte träna ensam, så som du kan göra med ett instrument. Då kan du först bli bra och sen träffa din publik. Du vet inte om du är bra, du vet inte om ett skämt är bra. Du vet inte om de köper eller fattar eller tycker att det är roligt, utan man måste prova det på en publik. Och det är ju, kan ju vara en smärtsam upplevelse för alla inblandade i rummet när det inte fungerar. Så är det ju. Så att det är väl en tröskel att komma över i början där, innan man kommer på hur man ska bete sig.
Åh fy!
Ja.
Men du kände ändå då på något sätt direkt att det här är någonting för dig, i och med att du då tjatar på...
Jo, men jag har alltid känt det. Så här, jag har ju ett väldigt tydligt minne ifrån när jag gick i småskolan på Pressborgs skola här i Österhämtvik. Då hade vi varje år någonting som heter basar på Sjösala, bygdegården där nere. Där vi, våra föräldrar eller mammor bakade bullar, och sen så dök mamman upp och köpte sina egna bullar och sådär. Och sen hade vi en scenshow. Det var egentligen massa lösa nummer. Tjejen hade toperat hår och mimade till Madonna, och vi killar körde lite covers på olika Galenskaparnas sketcher och sådär. Och då kom jag på att om jag är konferencier, då får jag vara på scenen ofta. Så jag hade frack och hög hatt och var uppe mellan varje nummer och körde det här. Och då vid ett sånt tillfälle hade jag, jag tror att jag nu kanske går i tredje klass ungefär. Då hade jag köpt på Buttericks en fluga som man trycker på en knapp så snurrar flugan. Och då gick jag upp och så tryckte jag på knappen och då var det en pappa i publiken, Bernt Henriksson, som han var den enda tror jag som tyckte att det där var roligt, men han tyckte det var otroligt roligt, så han gapskrattade. Och grejen med Bernt är att han har ett väldigt speciellt skratt, så att alla i rummet skrattade då åt Bernt. Så varje gång jag kunde alltså trycka på en knapp och få en hel bygdegård att skratta, i och för sig inte åt mig utan åt Bernt. Men det var en väldigt stark upplevelse det där, att man, jag har en grej här och då kan jag få ett helt rum och skratta. Det där har, jag tror att det var något som gick fel där. Och så har jag liksom sökt den där, ja, det där att man kan få gå upp framför en publik och sen så kan jag bestämma när de ska skratta. Det är en jävla tripp.
Ja, det låter som att du nästan är som någon form av dirigent.
Ja, det är man ju. Så är det ju. Att man försöker att domdera ett helt rum och sådär. Så det är ju, men det är jätteroligt när det flyger.
Ja, väldigt roligt att du också vet precis vem det var som skrattade.
Ja, jo. Det är ett sånt där tidigt sånt minne jag har på just att när man får betalt med ett rum som skrattar. Mm. Det gillar man.
Det är fint. Jag tänker att det är ju, ibland så blir det ju ens så. Lön är ju också reaktionen från publiken, eller dialogen man får med publiken.
Ja, stand-up är också en väldigt direkt kultur. Du kan spela in en film eller skriva en bok eller ge ut en skiva eller så där, och då får man ju vänta in eller spela in en podd och så tar det en stund och sen får man tillbaka någon typ av reaktion. Här står man ensam i en lampa med en mikrofon och du får reda på direkt om det du gör lyckas eller inte. Du behöver aldrig fundera på hur det går.
Alltså jag får typ ångest av tanken. Herregud. Jag tycker också att det är så många som är sådär att du borde göra stand-up. Alltså man får höra sånt. Ja. Och så är det som att folk inte tänker på att det är ju också förberedelse. Man ska ju liksom också göra någon form av material. Och så ska det på något sätt, man ska kunna få upp humorn på scenen. Det är en sak att vara rolig privat.
Ja, det är helt olika idrotter faktiskt. För det är också det här att du har ju sagt till publiken att just nu ska jag ställa mig upp i syfte att vara rolig. Det är ju egentligen att skapa de sämsta förutsättningarna för att vara rolig. Mm. Det är mycket lättare att överraska med humor. Att man, oj vad roligt det där, vad rolig den där personen var. Lite oväntat. Det är ju enklare.
Har du alltid bott i Värmland?
Ja, det kan man väl säga. Jo, det har jag väl gjort.
Hur har platsen påverkat dig, tror du?
Nej, men jag tror att man blir väl jättepåverkad av där man bor. Att man känner sig hemma och trygg. Och att man, jag tror att det där man har växt upp och där man har lekt, och så, det sätter ju prägel på vad man... Så jag kan ju åka ner till södra Sverige och gå i en vacker bokskog och jag kan ju rent intellektuellt förstå att det här är en otroligt vacker skog, men alltså en kölsvart granskog som är dåligt skött och lite krånglig att gå igenom, man trivs det, för där gick man och lekte när man var liten och byggde kojer och sådär. Och havet är ju också vackert, men det luktar ju kompost och är kallt och smakar salt. Och en svart kärn som man inte ser en dybötten i och något älglik på botten. Det är ju där man har badat och växer upp. Och så.
Det är dombakt.
Det gillar man ju.
När man hör.
Ja, men jag tror att man blir liksom kalibrerad med den typ av natur och plats där man växer upp. Så är det ju.
Ibland kan jag känna, du vet, det känns som att många människor har den här känslan av ensamhet. Alltså att den ligger i oss på något sätt. Det spelar nästan ingen roll vad man gör. Man kan ändå känna sig ensam. Ja. Och så ibland kan jag tänka på just omgivningar. Att vara på en plats man känner till.
Ja.
Att det kan ibland nästan vara som att man blir kompis med sin omgivning. Och då känner man sig trygg i det. Jag känner den där stenen.
Ja, jo, men det, jo, det är klart. Det finns en trygghet i att vara känd med det man är.
Men du, hur skulle du beskriva din humor då?
Min humor, ja, så berättande stil skulle jag säga. Jag har oftast längre berättelser som jag försöker att skjuva in så många skämt som möjligt i under tiden som de pågår. Det är väl det. Jag är väl inte de här korta one-liners, har jag inte så mycket. Utan jag är mer en berättande humor.
Har den präglats av platsen Sunne, tror du? Det känns som att vi har ju berättandet väldigt mycket som liksom identitet.
Jo, men så är det. Man har ju suttit på väldigt mycket olika kalas och middagar och allt vad det varit. Och det har suttit personer som är duktig på att hålla en publik med en story. Och alltså det här skrönar och eller vad man nu ska kalla det för. Det är någonting som man håller ganska högt här, har jag märkt liksom, att man värdesätter någon som kan leverera en bra berättelse och underhålla med den.
Ja, det ska gudarna veta. Det är en konstform i sig det också.
Ja.
Det vet man själv när man har lyssnat på törliga historier.
Ja.
Alltså det kryper.
Ja, jo, så kan det vara. Folk som inte har tänkt ut sitt manus innan de drar igång, utan det är, man får vara med på den resan också. Så
det. Tycker det värsta är när folk har såna här, jag brukar säga parenteser eller då sidospår.
Ja.
Och det är liksom så här, man är ute och jag vet inte vart. Man började liksom på ett ställe och så slutar man.
Ja.
Jag förstår inte.
Eller som hänger upp sig på, det var på en måndag, eller var det en måndag, kanske var en tisdag, eller så fastnar man i, men är det här viktigt för historien? Kan vi inte bara komma vidare? Så kan man
Vad vill du säga liksom?
Så kan man tänka ibland. Ja, det finns lite olika tekniker på det där, så det, så är det.
Alla borde gå någon berättarkurs.
Ja, kanske.
Det tycker jag. Ja, det tänker jag slå ett slag för.
Ja.
Men du, finns det någon särskild person som har liksom pushat dig till att satsa på humorn?
Nej, det har jag nog gjort helt själv faktiskt. Så är det. Det är något som jag har sökt mig till själv. Däremot har det nog gjort mig till en något mindre odräglig människa. För innan jag hittade det här, då var jag ju alltså lite manisk att jag ville vara rolig. Alltså att, nej, men om jag var på någon fest och så sa någon roligt, då, alltså när lampan riktades mot en annan, så blev jag lite orolig. Och jag, men se på mig, hör på mig, så skulle jag vara ännu roligare och höras och synas mest. Och det kan jag väl fortfarande halka i ibland. Men jag, idag tycker jag nog om mig själv att jag kan vara lite mer lugnare med det där. Att jag kan sitta och njuta av andra människor som är roliga och få vara i centrum. För att det finns en viss trygghet i att jag vet att jag kan gå upp på en scen för en publik som till och med har betalt för att vara där och roa dem och sådär. Så att det gör väl att man blir lite... Det kanske är en mognadsfråga också. Jag börjar bli gammal. Men att det, ja.
Det känns ofta som att många komiker får höra, alltså när man träffar dem då privat, att det är många som är så, ja, men det är ett skämt då. Och att det är många komiker som faktiskt är ganska så törra, inom citationstecken, privat.
Jo, alltså många är väl ganska... man behöver ju kunna observera sin omgivning för att sen kunna omvandla det till någon typ av humor. Så att en del är väl lite så betraktande i sin personlighet, kan jag tänka.
Amen. Från att själv stå på scen så börjar du också skapa scener åt andra. Nu tänker jag på där du var eldsjäl då, som du inte... vill det vara. Ja. Karlstad Comedy. Mm. Och din arrangörsroll.
Ja.
Hur började resan med att arrangera stand-up i Värmland?
Alltså det började egentligen med ett behov att jag behövde en stand-up-scen att stå på. Och det är ju inte hållbart om jag ska åka till Stockholm och Göteborg och Malmö, vilket var de enda ställena det fanns stand-up när jag drog igång. Ja, jävlar, höll väl på lite. Men det var det som fanns. Och jag behövde en mikrofon, jag behövde en publik. Så då behövde jag att skapa en egen klubb. Så då började jag med det, med Kasta Comedy. Och körde den under många år då. Och med målet att ta dit liksom Sveriges humorelit. Och visa upp dem för pengar. Och så få stå på scenen och öva på min skit samtidigt. Liksom.
Mm. Mm. Men vad är det med den värmländska publiken som komiker uppskattar, tror du?
Nej, publiken är nog inte, utan det är väl den alltså, förutsättningen man skapar. Idag så, nu under några år så har egentligen Karlstad Comedy varit vilande, för det har ändrat sig lite grann i stand-up-världen. Idag är det ganska svårt att boka ett stort headliner-namn, alltså de stora artisterna, till en mindre klubb i en stad som Karlstad, för att alla fokuserar på sina egna kommande turnéer. Man vill komma till Karlstad och sälja ut Skala Teatern eller CCC eller Löfbergs Lilla Arena eller så. Och då vill man inte komma dit och köra på en klubb innan och äta på sin egen biljettförsäljning sen. Så att mitt koncept har ju varit under många år egentligen att jag tar hit komiker, så har jag dem här under kanske 3-4-5 dagar på raken. Och sen åker vi runt på väldigt små orter och små scener. Vi har ju varit liksom på Backa Ordenshus utanför Sysslebäck, och vi är på Högboda Folkets hus, och vi är i Molkom, och vi är här på bygdegården här och så. Och då kommer de här stora namnen hit, och vad de använder det här konceptet till oftast, det är det vi kallar för work in progress. De har egentligen en färdig stand-up show som ska gå ut på en Sverige-turné, men de behöver finslipa liksom det allra sista. Mm. Och då kan de komma hit och de bor hemma hos mig här, och vi enkelt kan åka varje kväll, så är vi på ett nytt ställe med ett rum som är packat med en väldigt bra publik, för den är lokal och de känner varandra redan och de är trygga i rummet och det blir bra. Och det är garanterat ingen DN-recensent där och det går lite under radarn. Mm. Så att inför till exempel Al Pitchers förra Sverige-turné, då var han ju här under 15 dagar och vi körde ju en jädra massa shower på alla möjliga och en del omöjliga småställen, vilket ju också gör det blir en unik upplevelse att så stora stjärnor kommer till så små orter. För sen åker han ut och säljer ut hockeyhallar i Sverige. Så att ja.
Men vilken otroligt bra idé.
Ja, och det finns ju så otroligt mycket bra teaterrum runt om i landet. Jag använder ju dem när jag är ute med min egen show. Mm. Att jag hyr en bygdegård eller ett folkets hus. Oftast finns det en engagerad förening knuten till lokalen som är dels är där och driver ett fik eller vad de gör och hjälper till att sprida ordet och
så brukar det oftast finnas en scen som redan finns där.
Ja, typ. Och det är jättefina teaterrum som är. Och när jag är ute med min stand-up show, jag är ju ett helt okänt namn för de allra flesta när jag åker ut i Sverige. Och då är det så här att ju mindre en ort är, desto fler biljetter säljer jag. Mm. Alltså jag har ju varit i orter där det bor 50 pers och sålt 60 biljetter. Men om jag hyr teatern i Norrköping så säljer jag ju 7. För så är det. Alltså sådär. Och då kommer folk till sin lilla bygdegård och då har de två tankar i huvudet. Mm. Ett, gud vad roligt att det händer något där vi bor. Två, och gud jag hoppas att det här inte är allt för dåligt. Och det är en bra liksom, startpunkt. För att de är positiva och de har fått fika, de träffar varandra och sen upptäcker de att den här jäken hade ju med sig skämt, han var ju rolig, och så blir det en toppenkväll. Och det där är lite outnyttjat kan jag tänka, och jag propagerar det med andra människor som håller på och arrangerar kultur. Det kan vara musik eller teater eller vad man nu håller på med. Att jag tror att om man nyttjar de här mindre föreningarna och deras lokaler, så är det ju, ja. Och på många orter så du kommer ju långt i din marknadsföring med en lapp på lanthandeln. Då vet alla om att det är i alla fall.
Men hur kommer man på en sån idé?
Nej, men det börjar väl med att med Karlstad Comedy, att jag, ja, när jag ändå hade drejt hit folk och kastat på dem tågbiljetter och allt vad det är, så körde vi en kväll i Karlstad, och så tänkte jag att åh, det var ju himla roligt att få visa upp dem hem på bygdegården också, då har jag dem en dag till, och så, ja, så blev det de här 3-4 dagarna, och då började jag ju hitta de här små scenerna som finns runt om i Värmland, och de är ju hur många som helst. Alltså jag har ju kört min, jag räknar efter här om dagen, min standup-show, den här Värmland finns det på riktigt. Den har kört på 27 platser i Värmland.
Oj!
Ja, och det är ju...
Och det är bara i Värmland liksom.
Ja, och det är klart att en sån, jag menar, ja, realistiskt sett så har jag mellan 50 och 100 personer i ett rum, för det är min dragningskraft. Men då behöver inte orten vara så himla stor för att du ska få ihop det, om du får folk att släpp tv-soffa och gå till bygdegården kväll. Så att,
vi pratade, du sa fika, det tänker, ja, jag ju att det märker man ju, jag som jobbar också, ja, mot bibliotek och sådär ibland,
ja,
att får man in ordet fika i marknadsföringen, så är det väldigt många som kommer.
Ja, ja, ja.
Mat är ju alltid en bra dragnings, ja, ja, liksom, kraft.
Kakbuffé är väl svenskans vackraste.
Ja, det är fan ett vackert ord. Ja, men vad krävs det då för att arrangera en bra stand-up kväll?
Alltså stand-up är ju fiffigt för att det är tekniskt så enkelt. Egentligen vad du behöver är 2 vita lampor och mikrofon. Så att det är ju inte. Sen kan man ju kasta på med och ha med sig någon backdrop och lite färgade lampor och så här. Men det du behöver är ett rum med stolar och en plats att stå på där alla kan se dig. Så det är ju ett... Ja. Så, som kulturyttring så är den otroligt enkel att arrangera. Det är inte som att ha ett helt band och du ska ha en backline och en tekniker och massa grejer, utan det är en, så på så vis är den ju lite enklare än mycket annat.
Verkligen. Du pratade om att inte liksom vilja eller orka eller vad, jag kommer inte ihåg vilket ord du använde, inte vilja åka till de här större städerna,
ja,
för att det är här du bor liksom, det är mycket, ja, resa och så vidare. Och nu tar du ju på något steg eller på något sätt ett steg längre.
Ja, sen är det bättre. Alltså väldigt många storstadsscener är, det är inte så jäkla bra. Alltså ofta är man ute på någon krog eller i en restaurang, det är mycket störningsmoment i rummet. Folk kommer och går. Många klubbar är gratis klubbar, vilket betyder att du har kommunicerat till gästerna att det här är egentligen värdelöst. Vi tar inte ens entré. Och det är lite slarvigt arrangerat ibland. Det finns ju undantag. Det finns ju otroligt proffsiga klubbar i storstäderna, men de är få liksom. Ibland kan jag också tänka att det finns publik i Värmland, alltså genom alla de här åren, ända tillbaka när Kristoffer hade sin klubb och sen under de här 10 åren som jag har arrangerat stand-up här i Sunne och i Värmland, så har vi ju tagit hit nästan undantagslöst väldigt hög kvalitet på komiker. Så jag tror det finns rätt mycket stand-up-publik just i Sunne som tror att stand-up är så här bra. Och det kan jag säga att det är det inte. De borde åka ner till Göteborg eller Stockholm och gå på en vanlig stand-up-klubb och genomlida en kväll och se hur fruktansvärt dåligt det kan vara också. Så att, och det gläder mig lite att det är en ganska bortskämd publik här som har vant sig vid att det är professionella människor som står på scenen som kan ta hand om publiken och ro hem en kväll och sådär.
Ändå det, liksom, det är hög kvalitet på humorn. Men du kallar ladan ful kultur.
Ja.
Ladan.
Ja.
Men det är verkligen fin kultur på ett sätt. Om vi får de största namnen ju.
Ja, det är de finaste av de fula. Det är det ju.
Ja. Verkligen. Ja. Alltså jag kan inget annat än att hålla med. Jag har varit i de där källarna,
ja,
och suttit och genomlidit. Alltså, ja, ibland. Men min strategi är att jag sluter ögonen.
Mm.
Då tänker jag att jag inte är där.
Nej, ibland är det ju jobbigt. Men sen kommer det ju guldkorn och så, ja, är det värt att vara där så.
Hur föddes den här idén om att bygga en egen scen i ladan?
Nej, men jag har ju lagt ribban tankemässigt rätt högt för det här. Jag vill skapa ett optimalt rum för rolig scenkonst. Det ska vara ett rum, och det kommer vara både kanske stand-up, och det kan vara musik, och det kan vara magi, eller det kan vara, ja, vad det nu kommer vara. Men en plats där jag har full kontroll på hela eventet. Jag kan ändra på själva lokalen, på ljus, på ljud, på hur man placerar publik, på hur de tas emot. Alltså, man kan ha en upplevelse som börjar redan på parkeringen, och hur, vad de ska äta och dricka, och hur det ska vara och sådär. Och det ser jag fram emot att få. Och att det blir också ett ställe där jag kan lära mig väldigt mycket. Jag är egentligen ganska novis på det här med ljud och ljusdesign till exempel. Här kan jag få riktigt leka loss och bli långsamt bättre på det. Och det ser jag fram emot. Sen är ju idag, alltså, om jag tar hit en artist, så är vi här i 3 dagar, så åker vi runt på olika platser. Och det är mysigt på sitt sätt. Men det tar mycket av den här dagen att vi ska flytta oss dit, och vi ska rodda en ny plats och allt det här. Och den tiden skulle vi kunna lagt på och skriva material och förbereda kvällens show. Så att kanske då i förlängningen, om man lyckas göra den här platsen och att den får så pass stor dragningskraft att jag, ja, istället för att vara på 3 olika ställen, så kanske vi kan fylla den här platsen 3 kvällar på raken. Att istället för att vi åker till någon annan ort i Värmland, att, ja, vi kanske inte åker till Torsby varje gång, utan Torsbyborna får åka hit. Sådär. Det är väl en förhoppning i förlängningen.
Hur mycket tror du att ladan bidrar till upplevelsen?
Jättemycket, tror jag. Alltså jag har ju haft då, när jag har haft de här stora namnen, alltså Carl Stanley och Marika Karlsson och Magnus Petner och Al Pitcher och allt det, så då har det varit så här att vi har varit då på Sjösala här nere, som också är en jättebra lokal, och det är den ska vi använda fortsättningsvis som vinterlokal, ladan kommer vara sommarlokal. Men då har vi kanske kört en fredag på Sjösala, och på torsdag har vi Karlstad, men på den här fredagen så dyker det upp rätt mycket gäster från Karlstad, och när jag frågar dem och säger att vi gjorde ju exakt det här i Karlstad igår, varför var du inte dit? Och så här, nej, vi åker hellre hit.
Mm.
För det är något med det där att du kommer till en ja, ganska usel lokal som är lite sne, och det är lite grusväg, och det är lite hemvevad rulltårta och en kaffekopp, och så står det en tv-kändis på scenen. Det blir ju mycket närmare upplevelse än om du är på en ja, men ta Lex Alman Löv till exempel, som har de här enormt stora musikartisterna. Du åker till en snelada ute på landet och så får du kliva in där, och de har gjort så vackert. Och så får man se den. Det är ju en mycket starkare upplevelse, vill jag mena, än att sitta på CCC till exempel i Karlstad. För det blir lite distanserat från upplevelsen.
Mm.
Nu glömde jag bort frågan.
Det var precis, du svarade,
ja,
precis på den, om vad ladan, vad den bidrar till.
Ja.
Så det tror jag, det tror jag du har nått på spåren.
Ja, nej, så det är väl det då, att det ska kännas hemtrevligt.
Mm.
Man kommer hem till den.
Mm.
Och sen slår de lite med häpnad när man öppnar den här logdörren. Ja, du fick ju en liten förhandstitt i bygghuset där ute, men det kommer ju ändå bli ett spektakulärt rum, skulle jag vilja påstå.
Namnet fulkulturladan.
Ja.
Varför det namnet?
Ja, alltid retrönnen. Eller det är väl... Nej, men jag tycker... Jag frågar folk så här, vad är fulkultur? Ja, jag vet. Det är väl oftast bred kultur. Det är oftast en kapitalistisk form av kultur. Vi är bidragsbefriade. Säljer våra egna biljetter. Vi är lite så, tror jag. Sen finns det liksom ingen motsättning i det där. Kultur är kultur och all kultur är behövs verkligen. Och ju bredare den är och ju mer som finns att tillgå, desto bättre är det.
Hur reagerar folk när de hör om projektet då?
Nej, men det har gått väldigt bra. Vi har ju... otroligt många människor som har vi kör ju en liten det här i föreningsform. Vi startade en lilla ideella föreningen Fulkulturens vänner. Så vi, det har ju smullit till. Vi har över 300 medlemmar redan här.
Oj.
Jajamän. Så att nej, det går väldigt bra. De är, och det har också blivit lite tydligare, tror jag, för folk. Alltså det här, jag har upptäckt att det jag har gjort har varit lite otydligt. Att vi, ja, är det Karlstad Comedy som besöker en bygdegård eller är det Erik som arrangerar? Det har varit lite luddigt sådär. Och vi har haft ett par event redan, men då har vi varit nere på, för det har varit under vintern här. Mm. Så vi hade ju Marcus Berggren och Christer Svensson här. Så att, och det har varit välbesökt och det har varit rätt mycket ny publik som har hittat hit. På grund av, och det tror jag är den här berättelsen om ladan. Mm. Som har lockat till så att man, ja, det blir lite renare storyn om vad det är. Det är också en, det är inte bara ett koncept utan nu är det också en fysisk plats. Och det underlättar för folk så de fattar vad man gör, tror jag. Och sen har vi fått otroligt mycket hjälp med alltså att, för en sån här plats går inte att skapa på någon annan dans, eller kanske, men den är väl lätt att skapa just i Öster Ämtervik. Mm. Med all den hjälp jag har fått här utav folk som ställer upp och med maskiner och vi gräver och vi löfter och vi gjuter och vi bygger och allt sånt är ju enkelt här på landet. Om jag behöver ha hjälp av någon med någon dyr häftig maskin en dag så löser man det. Ja, det är nog svårare än stor ort, tror jag. Jag tror de där mötena är viktig för en liten ort, att man behåller identiteten och att man träffas under roliga former.
Om vi blickar lite framåt då.
Ja.
Vad långt har du kvar på bygget ute i ladan?
Alltså, 9 maj är det premiär, så att då...
Och det är så.
Det som är klart då är klart. Då kommer El Pitcher hit och då blir det officiell öppnings och sådär. Och det har ju gått väldigt bra. Vi sålde ju slut med direkt, vi släppte de biljetterna. Så nu har vi släppt en show till, jag tror också den är slutsåld. Eller, så ja. Så att det blir dubbla shower den dagen med honom här då.
Vad roligt. Många platser har du i salongen?
Ja, det blir 100 ungefär. Mm. Ja. Och så kommer Kristoffer Appelqvist senare i maj. Petrina Solange och Emma Knyckare på väg in. Vi kommer få en otroligt duktig magiker som kommer hit och kör sin magishow. Samma show kommer troligen även att sättas upp på Dramaten sen.
Men oj!
Ja, så det är...
Det är inte någon fulkultur det här.
Nej då, den är lite crossover faktiskt.
Det är verkligen.
Ja, och det är lite musikakter på G. Och så. Jo, men det kommer komma... Just nu är jag väldigt fokuserad på att tvätta biostolar och skruva läktare och sådär. Så att jag är men det kommer att komma fler evenemang under sommaren och hösten.
Mm. Ja, vad roligt. Ja. Jag känner mig som arga snickare nu som kommer hit och tittar på ditt bygge. Och jag är orolig.
Ja, jag är också orolig. Man får liksom inte, jag får inte upptäcka det igår. Jag får liksom inte backa bak för långt och få en överblick över projektet, för då går jag bara gå in och lägger mig i fosterställning och gnir, utan man får fokusera och göra en bräda i taget, så händer i alla fall någonting hela tiden. Så.
Alltså du hinner inte tänka?
Nej, nu går det inte att tänka. Det är bara... bara att göra på något vis, känner jag.
Så. Vi pratade ju om det när jag kom hit, för jag var så imponerad över att du bygger.
Mm.
För det känns som att det är väldigt många idag som bygger med hjälp av YouTube och
ja,
sådär.
Jo.
Och då känner man sig otrygg om man ska sitta på en läktare som är byggd med hjälp av YouTube.
Ja, just läktaren är ju inte, den har jag ju fått av Värmlandsoperan, så att den är ju väl byggd, den är regionalt godkänd, så den är, och stolarna är från Karlskoga Folkets hus. Just Värmlandsoperan har, är ju min stora huvudsponsor, kan jag säga. När de flyttade från sina gamla lokaler så var jag nere och fick plundra en hel teater där, så jag har ju väldigt mycket ljustrots och lampor och läktaren och de här tygerna som jag sätter upp i bara få sådana stora brandskyddsklassade teatertyger är ju värt hur mycket som helst liksom, att kunna bygga en sån här rumme. Så att, ja.
Sen pratade du började få Karlskoga dialekten förut också när du pratade om stolarna som du hade.
Ja.
Det är som ett hopplock ifrån flera teatrar runt.
Ja, så här, de bytte ju sina stolar här för några år sedan. Mm. Och då var jag och hämtade de biograffåtöljerna.
Nej!
Dog det nu? Nej,
nej nu kommer du tillbaks.
Ja, teknikoron sitter i.
Jag är livrädd.
Genomgående.
Ja, men spännande. Vad skulle din drömbokning vara?
Ja, jag vet, alltså jag håller för att trakassera Niklas Andersson att han ska komma hit, men han behöver ju bara cykla ner till Draken och sälja ut den 150 gånger per år, så att han är svår att få ut i landet.
Lazy.
Ja, han är lite lat, så att han lyssnar säkert på det här, så vi får sköta.
Men jag tycker du ska ta hit typ med Johan Glans är lite kul.
Ja, det är det ju. Visst. Jo.
Jag kände att jag hade så dålig koll.
Ja. Nej, men i och med att med det här konceptet att alltså komma hit och öva på framtida shower, att man har det liksom som ett uttalat, så det är ju orimligt stora namn som kommer till en sån här liten intim scen. Så är det ju. Mm. Så att ja, det kommer hända grejer.
Keep up the good work. Du, finns det fler idéer som du bär på?
Oh ja.
Det är ett helt nytt avsnitt.
Ja, jo, det finns jättemycket idéer. Vi håller på här med diverse sidospår. Jag och Jakob Hultkrantz har lite idiotidéer för oss, men vi får se vad vi hinner med och sådär.
Så. Nu har ni ju en varsin lada. Kommer ni bygga någon form av tunnel emellan så man slipper åka ut dem?
Ja, vi kanske gör en linbana över där så. Jo, ja. Jo, nu finns det ju två
galenpannor.
Två galenpannor där, så att vi får väl ha någon typ av transporter emellan.
Ja, oh, spännande.
Ja.
Vad är det som driver dig framåt?
Ja, jag vet inte. Det är väl...
galenskap.
Galenskap. Osäkerhet och bekräftelsebehov. Nej.
Härliga drivkrafter.
Ja, det är det. Så att, ja.
Ja, men det tar vi med oss ändå. Du, om du skulle ge tips till en genomresande turist eller en sunnebo om ett särskilt speciellt ställe här i Sunne som du tycker extra mycket om, vad eller var skulle det vara?
Oj, det var ju en knepig fråga. Det finns ju så mycket ställen som man är på. Det är väl det kanske som är... För att vara en glesbygd och så finns det många ställen att vara på. Alltså bara ta en tur. Vi har ju blivit så gammal nu, jag och min sambo, så vi bryr på och gillar det att man, som våra föräldrar gjort, man tar bilen ibland så åker man runt och ser hur folk har det.
Ja,
du vet, som barn satt i baksätet och vantrivdes. Nu utsatte vi vårt eget barn för det. Men Och då är Sunne rätt så på här, speciellt på sommaren liksom. Mm. Det finns ju så mycket olika ställen man kan fika på, och loppisar och konstnärer som öppnar sina hus och sina lador. Mm. Och det är ju toppen här det. Så. Vi gjorde ju konstrundan här nu förra helgen när vi körde runt över Friken här och inser att oj vad mycket det händer överallt. Nej, det är väl det. Och
packa bilen, ja. Massäck. Inte,
nej,
kanske inte behöver massäck.
Inte ha massäck.
För
nej,
att det kan man finns, köpa.
Oj, det säljs fika och våfflor och glasskaféer.
Skrädmjöl
kan vi väl...
Nävgröt, så blir lunch.
Ner oss med ett lika, men övrigt så gillar jag. Ja.
Vad roligt.
Mm.
Men du, jag tror det var allt
jag
hade.
Det var ett väldigt vagt turisttips, kände jag nu. Jag ångrar mig enast, men vi köper det.
Ja. Nej, men jag tänker att hela avsnittet så blir man ju sugen på att komma hit i ladan.
Ja.
Men det är ju roligt att du säger något annat än ditt eget.
Ja, nej, här är ju ingen idé att komma, för det är ju bara fasta datum, så det kommer vara någonting här. Så att, om man kommer hit där i Malla så kommer man bara på att få hjälp till att måla
någonting. Tittar du ut genom fönstret bara så argt.
Ja.
Du bjuder inte på kaffe.
Ja, då, men det får målen utdass första något kanske.
Ja. Ja, men du, tack för att jag fick komma, att du öppnade upp ditt hem.
Ja, tack för att du kom.
Och vad glad jag blev att det lyckades, hoppas jag.
Ja.
Ljudbordet står ju helt snett, jag har inte vågat röra det.
Nej, vi sitter helt still här och maniskt. Men det rör sig i visarna där, det kanske
jag vet. Och att det är en röd cirkel som betyder räck. Ja. Still.
Ja. Still. Ja.
Okej då.
Ja.
Men tack för allt och lycka till. Vi ses i sommar.
Ja, det gör vi.
Ja. Ha det gött. Hej. Du har lyssnat på Sunnepodden. Projektledare Anneli Jansson. Signaturmelodi Elias Klinell. Och jag som är programledare heter Linnea Svärd.